Detta poddavsnitt spelas in utanför ett stort kampanjtält, ett väckelsemöte får man väl ändå kalla det. Och med mig idag har jag två gäster här. Det är Hans Weichbrott och det är Carl Gustav Severin. Välkomna.
Tack.
Tack.
Tack så mycket.
Det här är, jag står i ett litet samhälle som heter Åsa. Det är grannförsamling till min församling. Och här har det smälts upp ett tält för 4000 personer på en liten åker i ett samhälle en halvtimme från Göteborg. Varför i hela världen har man placerat det här?
Ja, vi kan väl börja med huvudvisionären som är en väldigt nära vän till både mig och Carl Gustav. Han heter Sebastian Staxet. Och han var ju grovt kriminell och fast i missbruk. Och mötte Jesus helt enkelt. Jesus fiskade upp honom. Och hans liv blev förvandlat. Det tog ett par år. Lite fram och tillbaka som det ofta är. Men han fick ju en enorm tacksamhet till Jesus som hade räddat hans liv. Och då ville han ju börja vittna om det. Det är ju känt genom kyrkohistorien detta. Och ja, han blev inbjuden ganska snabbt och talade runt om i olika kristna sammanhang. Och så både jag och Carl Gustav Severin blev nära vänner till Sebastian. Eller hur, Carl Gustav?
Ja, jag såg honom på tv en gång. Och hade en sån otrolig upplevelse när jag såg honom. Att han, när han berättade, satt på TV4 på godmorgonsoffan och så sa han så här: Sebastian, du hatar alla. Vad har hänt med ditt liv? Och så säger han bara rakt: jag har mött Jesus Kristus. Så man får komma ihåg att Sebastian var ju ett samtalsämne i svenska regeringen. De försökte två gånger att stoppa honom, men de skulle lyckas. Så mycket hat och våld spreds inom honom. Det var en Saulus av Tarsus. Och så här, då mötte jag Jesus. Och nu är det bara kärlek som gäller. Och då frös jag på insidan. Jag kände bara att nu har vi fått ett nytt redskap i Sverige att förkunna evangeliet. Och så säger han så här: vi ska ha tältmöten.
Ja.
Och så är vi här nu.
Ja, jag glömmer aldrig när han ringde mig första gången. Jag satt hemma vid mitt köksbord. Och som jag brukar säga, hade redan hunnit uppfinna dagens första missmod. Och så ringer Sebastian och jag känner honom ganska väl redan då. Vad kan det här vara, Carl Gustav? Kan det här vara 7 år sedan eller något sånt här kanske? Då ringer han mig och så hör jag att han har fått någon typ av inspiration där på morgonen. Han lät väldigt glad och tänd. Och så säger han till mig att Herren har sagt till mig att jag ska ha tältmöten runt om i Sverige. Vi ska bjuda in tusentals människor som inte lärt känna Jesus än och som ska få komma till tro på Jesus och bli räddade av honom. Och han lät väldigt glad och jag fick gåshud och tänkte: det här är nog uppifrån. Det är nog från himlen till Sebastian. Och så sa jag till Sebastian då, jo, så hördes historien också att jag hade precis börjat dagens bibelstudium. Och jag kände inte för att, jag brukar oftast börja där jag slutar dagen innan. Men den här dagen så var det bara precis som att jag inte ville det, utan jag gick vidare. Och så hade jag precis börjat läsa Jesaja 54 om att förlänga tältpålarna och brista ut i glädje och jubla. Och det var precis på det humöret jag inte var på. Och så ringer Sebastian precis när jag läser om det här med tältdukar och allt det där, Jesaja 54, och så talar han om sin vision. Och då säger jag till Sebastian så här: du Sebastian, det här låter fantastiskt för dig. Det är precis din nådegåva, evangelist. Det här kommer bli jättebra. Jag tror inte det är för mig, men det blir jättebra för dig. Och då sa Sebastian: jo, jag tror du ska stå med i ledningen för det här, Hans. Vet du vad tecknet är för dem som vi kallar till det här? Nej, så vad är det? Jo, det är att man läser Jesaja 54. Och det var precis det jag gjorde när han ringde. Så det var ganska roligt, eller hur, Carl Gustav?
Ja, men det var ju fantastiskt. Och sen ska jag bara säga att Sebastian är ju ett annorlunda redskap som vi har fått i Sverige. Han når ju längre än de här dukarna. Han når ju till gängen. Han når till de här ungdomarna som ingen predikant i det här landet når. Och det var det som vi såg, att när han fick den här visionen så sa han: kanske vi måste ha tältmöten. Det har aldrig funnits tältmöten i kristenhetens historia förut. Jo, så det har varit, innan du blev kristen hade vi mycket tältmöten. Och så tänkte han liksom stort. Han sa: vi ska köpa ett stort tält. Och så hittade vi det här gigantiska templet. Vi hade inga pengar, vi hade ingenting. Men på 2 veckor hade vi fått pengar till att köpa tältet. Vi har fått pengar att köpa 4000 stolar. Det var bara ett mirakel som skedde. Och så har vi bara fått olika städer. Och bland annat så fick vi Åsa på våra hjärtan, Halland. Som egentligen inte idag är en väckelsebygd på samma sätt som det var. Kanske aldrig har varit en riktigt genom. Jag vet inte hur historien är här, men jag tror det behövs i de olika regionerna. Inte bara storstäderna, men också ute på landsbygden. Och vi har ju haft det här tältet på småplatser som Sävsjö, Piteå. Och så har vi bara känt sig att det här ska inte vi göra ensam. Vi är inga entreprenörer. Vi ska jobba med de lokala församlingarna.
Verkligen.
Svenska kyrkan, ja. Frikyrkan.
Ja.
För det är en sak som vi har gemensamt. Vi har stan gemensamt. Vi har byn tillsammans. Och där vill vi komma in och vi uppmuntrar till evangelisation. Att vi inte bara blir inåtvända utan vi når ut till de som aldrig har varit i en kyrka. Och det är lättare för dem att stiga in i tältet än stiga in i kyrkan ibland. Ja. Så det ska vara en liten början för folk att komma.
Det finns en rubrik på det här tältmötet som gör att det är med i den här podden överhuvudtaget. Det finns hopp.
Ja.
Ja. Igår var det mycket folk. Jag var här på kvällen, på första kvällen,
ja.
När Sebastian också var här. Det var mycket folk som kom fram.
Ja.
Vad är det som gör att de dras hit, tror du? Alltså om till ett tältmöte, är det Sebastians namn? Kändiskap?
Jag tror så här, Gud använder sig det. Precis som Carl Gustav sa, Sebastian är ju en tyvärr av få kristna i Sverige som har en nationell plattform. Man får verkligen be att det kommer fler goda röster som hörs liksom i det nationella medierummet som är varmt troende kristna. Just nu finns det inte så många. Men Sebastian är en sådan. Och jag menar, Carl Gustav, bara gå med Sebastian i en vanlig stad är ju en upplevelse.
Ja, det är det.
För att människor kommer fram och hälsar på honom. Och många av dem som gör det, där nästan alla känner igen honom, det är den yngre generationen. Mm. Inte minst ute i förorterna där alla dessa gäng rekryteras som är ett av de hetaste debattämnena idag i den politiska världen. De känner och älskar Sebastian.
Mm.
Och hans bok om hans vittnesbörd, den heter Från mörker till ljus. Den har ju blivit läst av tusentals människor. Många har kommit att tro, inte minst många som har suttit inne i fängelse.
Mm.
Som läser boken inne i fängelse. Så Sebastian, hans namn drar absolut människor, skapar en nyfikenhet tillsammans med hans frimodiga vittnesbörd. För han är ju väldigt tydlig med vad han tror på. Och den kombinationen, den tror jag lockar många människor. Och sen tror jag också en annan ingrediens som finns med idag. Det är att det stormar som det gör i världen. Så människors framtidshopp är ju på många plan söndersmulat. Dagens unga generation har ju till stor del tappat tron på framtiden mitt ibland alla kärnvapen och all miljöförstöring. Totalt avskaffat censur. Inga fasta normer eller värderingar. Psykisk ohälsa. Alltså man kan bara förlänga den här listan. Som gör att människors eget hopp är söndersmulat. Och det tror jag också är en sån sak, Carl Gustav, som drar människor hit i tältet.
Men jag tror det är, jag såg de som kom fram igår för förbön. Det är ju sargade människor, många av dem. De går igenom ett helvete på jorden. Och de ser inget hopp. Men så de hör att det finns hopp. Och jag tror att det är en av de viktigaste sakerna för kristna. Att inte predika dom till folket. Men predika hopp till folket. Och jag var ju med ett fängelse på Sebastian för ett tag sedan. De värsta fångarna i Sverige sitter på det fängelset, 100 stycken. Som inte passar på Kumla eller någon stora anstalt när de hamnar där. Sitter i livstid. När Sebastian klev in i fängelset och lyfte de sina händer allihop och sa: Sebastian, tack för att du kom. Det var din musik som fick oss att göra brotten. Hjälp oss härifrån.
Ja,
då tänkte jag, wow. Han har verkligen haft ett inflytande i den här världen. Men nu ser de hoppet. Och när han frågar om vill ni ha förberett? Alla kom de en efter en in i rummet och ville ge sina liv till Jesus Kristus. Jag blev rörd till tårar. Och jag ska vara ärlig, så gråter jag varje dag när jag tänker på det här. Att jag som pensionär nu får vara med och den unga generationen och predika hopp till de unga och hjälpa Sebastian. Både Hans och jag, vi är ju från två olika skilda världar. Men vi kommer och vi går liksom tillsammans i det här. Hela Kristi kropp.
Ja.
Det är fantastiskt. Och med Hans och jag, vi har blivit såna otroliga vänner.
Ja, verkligen.
Och tillsammans med Sebastian också, så är vi liksom, det är tre skilda världar, men vi älskar varandra.
Ja, och vi försöker verkligen stötta Sebastian, och det vill han vill verkligen det, och det försöker vi, både Carl Gustav och jag, med flera så. Men vi har varit med i många år, och det är väl det som är bra när man blir nära vänner. Man kan vara helt ärlig med varandra, och man behöver mycket stöd för en sån här satsning. Det är naturligtvis mycket kamp och mycket möda och utförs framförallt av alla underbara frivilliga. Men trots allt, så att vi försöker finnas med och stötta.
Men om jag får ställa en väldigt grundläggande fråga. Vad är det kristna hoppet?
Ja, i Bibeln så är ju hoppet, om man tittar i Nya Testamentet, så är ju hoppet inte först och främst en teori. Det är inte först och främst en känsla. Det är lite så vi använder ordet idag kanske. Man går och tar en lott. Jag hoppas att jag vinner. Man vet att förmodligen gör jag inte det. Och då står hopp för liksom det här orealistiska som man vet förmodligen inte kommer inträffa, men tänk ifall det gjorde det. Det är som lite glasyr på tårtan, lite verklighetsflykt. Men i Nya Testamentet, det är hela Bibeln, men i Nya Testamentet när det talas om hopp så är det en person. Hoppet är personen Jesus Kristus. Han är hoppet. Så att det landar ju helt in i ett klassiskt kristet bibliskt vittnesbörd om Jesus Kristus. Och jag med det Sebastian lyfte fram i tältet igår, det var ju också hur han ville lyfta fram hur hela Bibeln, hur Gamla Testamentet också pekar fram mot den kommande Messias Jesus Kristus.
Jag har läst halva Sebastians bok, självbiografi, och det är väldigt mycket mörker där i början. Han var ju nära döden flera gånger. Och jag tänker att han är ju ett typexempel på en förlorad son, om vi tar den här liknelsen då, där Gud är fadern och och, men jag kan ändå inte låta bli att undra, hur kan Gud låta det gå så långt att man nästan går förlorad, att man nästan dör flera gånger om faktiskt, innan det vänder om? Alltså, hur kommer det sig? Alltså, innan jag hade Sebastian varit här, så hade ställt frågan hur är det inifrån egentligen? Liksom, alltså, det här, att, hur kan det komma sig att det ska behöva gå så långt?
Jag tror inte vi har svaret helt på det. Men klart, han var inne i en otrolig mörk värld. Där det är, och det är inte bara han som går igenom det här. Nu har vi ju tusentals ungdomar som är i samma veva, som är i samma... Men när han talar så vet alla, jag har varit där ni är. Mm. Om jag går upp och säger så, det är inte samma sak.
Nej.
Men Sebastian säger, jag har varit där nere, jag har varit där på randen, jag har varit så här nära döden. Men du ska veta en sak, har de ju en sån, Bett som ska tala ikväll och Flavia och alla de här som vi nu når, har en gemensam sak. De blev mobbade i skolan. De blev utfrysna. Det har de en sak gemensamt. Så mobbing, tror man, det rör ju inte den som man... Det är inte den som mobbar som blir skadad, utan det är den som blir mobbad.
Ja.
Får leva med det under många år. Ja. Utanförskap.
Ja.
Ingen vill ha mig. Man blir självrannsakad. Och så föds hatet. Att hämnas. Ja. Hatet som de här killarna gick igenom. Rånade banker. Sebastian till exempel, han är den enda bankrånare i Sveriges historia som har betalat tillbaka sitt rån.
Mm.
Tänk den tanken.
Oj.
Han har gjort upp med sitt liv och han har fått en familj och fått vänner och är en återupprättad man idag.
Mm.
Men det har varit en lång resa för honom.
Mm.
Och jag har inte svar, jag tror inte finns ett fullständigt svar på det, men där är människor idag. Och, och nu när vi, de som kommer här, de är ju där nu då.
Ja.
Ibland möter vi gängfolk som kommer in här i de här mötena och med skottsäkra västar på sig, och de är fiender när de går in i mötet, men de går ut så kramar de om varandra och har mött Jesus tillsammans. Det är såna beautiful, alltså underbara bilder vi ser med unga människor idag som är fantastiska.
Nej, och jag såg en siffra, tror jag, igår som pekade på någon typ av undersökning att tyvärr nu håller mobbingen på att öka igen. Med tanke på det Carl Gustav säger, kan man tänka vilka katastrofala efterverkningar kommer det att få om mobbingen ökar om igen i våra skolor. Sen, jag menar, Sebastian och de andra som du nämner, Carl Gustav, de är ju på många sätt offer såklart. Men en sak jag uppskattar med Sebastian också, det är att när han delar vittnesbörden om sig själv så frånsäger han aldrig sig själv ett ansvar. Att liksom vid vissa tidpunkter hade han kunnat fatta ett annat beslut. Han har ju skrivit den här sången Förlåt mamma, som han sjunger tillsammans med Einar som nu blev mördad. Mm. Och jag menar, där sjunger ju verkligen Sebastian från hjärtat. Det är ju en sång som har spelats miljoner gånger. Men. Där sjunger han från sitt hjärta förlåt mamma. Och förlåt ber man ju om man själv har ett ansvar, om man själv har gjort någonting fel. Mm. Det tillhör ju på något sätt människans värdighet att kunna be om förlåtelse för att man hade ett val. Och så det gör han ju av hjärtat också, ber om förlåtelse för även det som han själv är delansvarig i.
Mm. Nej, det är, alltså Sebastian tycker aldrig synd om sig själv, och det tycker jag är så fint. Han ses inte som ett offer, utan han valde det här livet.
Mm.
Och han har också valt att följa Gud då. Så nu är den här kartellen då, som han var med i, den sånggruppen som har varit, var Sveriges mardröm rent juridiskt, är nu tillsammans alla här i tältet.
Mm.
nästan här ikväll. Ja. Och sjunger och berättar om Jesus. Så nu har vi den nya kartellen. Och de är med Jesus då. Och jag har aldrig mött större kärlek än vad jag möter för de här killarna och tjejerna. Mm. De som har mött, för det står i Bibeln, som har fått mycket förlåtet älskar också mer. Och jag tror det, man känner det här. Ja. Att deras hjärtan är så goda och så fina. Och när man ser deras barn, när de har vuxit och fått familjer och man blir bara glad liksom.
Och en kanske ännu mer, tycker jag, för mig brännande fråga, som jag tror också för Sebastian, man kan ställa frågan varför Gud tillät honom att lida så mycket. För mig kanske en ännu mer brännande fråga som jag tror Sebastian också bär med sig. Han berättar ju ofta om alla sina vänner som har blivit mördade, som har blivit dödade, som inte lever längre. Och det beror ju till att du ser problemet som vi på något sätt inte får ett fullt svar på den här sidan evigheten. Så delvis, vi kan absolut hitta fruktbärande trådar från Bibeln, såklart. Och jag tror som klassiskt troende kristen att Bibeln är Guds ord, att Gud är i full kontroll. Men det finns många frågor jag får lämna till Herren som jag inte får fullt svar på förrän på andra sidan, evighetsgränsen. Och på något sätt kan vi ju inte göra någonting åt dem som redan har blivit dödade. Men det Sebastian försöker göra, och där vi med flera försöker finnas med som en liten hjälp, det är de som nu är i livet och som kan nås, så att de ska slippa gå den vägen. Och det är väl det man kan uppleva här i tältet, mitt i skratt och glädje och underbar låsång och allting, Carl Gustav, så kan man uppleva ett allvar. Att det för många som kommer in här och att ta emot Jesus, det är liksom det är en fråga om liv eller död.
Och sen, du talar om, han har ju fått begrava 35 av sina kamrater. 35 stycken, den sista var ju Einar nu då, som var en känd sångare, ung pojke, som blev mördad i Stockholm här för några månader sedan. Men honom fick vi träffa och föra till tro innan han dog. Och det var ju Sebastians hjärteman som han älskade så mycket. Så att då ser jag, när jag såg det här på hans ansikte när Einar dog, att det var något, en till. När ska detta elände ta slut? Vi måste nå de här ungdomarna. Vi måste ge våra liv för det här. Och därför har vi det här tältet. Det var en lagt svar på den här frågan, men det är därför vi har det här tältet. Vi vill nå de här ungdomarna. Och det här tältet är inte res för frikyrkorna och för att ha en kul härlig kväll. Nej. Eller Svenska kyrkan. Och det kan vi ha i kyrkorna, men det här är tältet gjort för de här ungdomarna. Det är svaret.
Vad tror ni om Sverige? Finns något hopp för vårt land?
Ja, jag tror ju det. Jag annars kan inte jag engagera mig det här om jag tror något annat. Jag tror det finns hopp för Sverige. Jag tror att vi kommer att se ett andligt uppvaknande i ungdomsvärlden. Men jag tror inte väckelsen, om jag talar, kommer börja upp i riksdagshuset. Även om jag är glad. Jag tror Gud kommer koka grytan nerifrån. Jag har arbetat i Ryssland i 38 år. Och i Ukraina, de här länderna. Och där såg vi för nästan 35 år sedan en stor väckelse bland sådana här typer av människor som Sebastian. Och det började så där, och idag är de här upprättade härliga församlingar. Och jag tror att vi kommer se i Sverige. Så jag är inte pessimist. Även om jag tittar man nu på TV och då, så kan man ju undra. Vi var ju i Eskilstuna här för några veckor sedan. Mest skjutningar i hela Sverige. Och 3000 människor samlades och kom in, och många, många unga människor gav sina liv till Jesus. Och saker och ting förändras. Det gör så.
Och när jag hör din fråga så tänker jag dels på det Carl Gustav säger, underbart. Så tänker jag på Romarbrevet 4:18. Jag menar, det är helt korrekt översatt från grekiska. Det är ju Paulus som skriver om Abraham. Där hoppet var ute hoppades han ändå och trodde. Och blev så far till många folk. Och det är korrekt översatt från grekiska. Men man kan lika korrekt översätta från grekiskan. Bortom hopp hoppades han och trodde. Och jag tror båda översättningarna stämmer i Abrahams liv. Det fanns tillfällen då ingen annan hoppades, men han i den heliga ande hade ett hopp på Gud. För det är Herren som är vårt hopp, inte känslan som vi sa innan, utan Herren själv. Och så gick han fram i tro för att han hade hoppet som alla andra hade toppat. Men sen ser vi också att Bibeln väldigt ärligt berättar om Abraham att han faktiskt tappade hoppet om det här med löftesonen. I första Mosebok 15 och i första Mosebok 17 så säger han till Herren att jag kommer inte få någon löftesson. Det kommer inte bli som du har sagt, utan vi måste gå en annan väg. Så nu kör vi på det här sättet. Och han låter, det är hjärtskärande båda gångerna. Han har ju väntat i år flera gånger om. Och då tar Gud ut för honom. Nej, löftet kommer att infrias precis så som jag har sagt det. Och då får ju Abraham, så att säga, in ett citat, hoppet tillbaka. Han kommer alltså bortom hopp, men han får hoppet tillbaka. Och det beror ju på att det inte är Abraham eller vi som bär hoppet. Det är hoppet som bär oss. Mm. Och då tänker jag för Sverige, för vårt land, för en väckelse. Det är liksom inte vi som bär hoppet och Herren, utan det är Herren och hans hopp som bär oss. Mm. Och därför kan det komma tillbaka när som helst en väckelse till Sverige. Mm. För det står i Guds sannoliga makt. Han har sannoliken makten att sända en besökstid när han vill, mm, var han vill, hur han vill, hur starkt han vill.
Mm. Och sen tänker jag så här, det står ju tro, hopp och kärlek ska bestå. Så det måste finnas hopp på något sätt på jorden. Ja. Imorgon ska bestå. Så att, ja. Och kärlek också. Så att, ja, det är
lite muntert är det att resa sådana här tält, Carl Gustav. Va? I ett, det som brukar säga, ett av världens mest sekulariserade länder. Och så får vi se hur tältet fylls med människor som kommer fram och tar emot Jesus kväll efter kväll. Det, ja, det är snudd på lite uppmuntrande.
Det är väldigt roligt. Speciellt de som säger att det kan aldrig ske så. Nej. Och så, vi ser att det sker.
Ja. Mm.
Då ska vi snart gå in genom dörren och se om det verkligen har fyllts idag.
Exakt. Ja,
tack för detta.
Tack,
tack ska du ha. Tack.